Hos Jesus fanns det inget hit men inte längre. Och det är ju det som är kärlekens seger. Har vi förstått hur man segrar i Guds rike? Eller har vi skapat oss en mängd tekniker för att slippa segra på Jesus sätt? Andlig krigföring, ryta mot demoner nätterna igenom, effektiv bön som ska låta på något särskilt sätt. Eller vi kanske ägnar oss åt mystik. Den inre resan, att upptäcka sin gudomlighet bortom alla sinnen och alla impulser. Det finns ett väldigt utbud av tekniker. Och då är vi tillbaka i den där sädesåkern. Hur mycket av det här är tistlar och törnor? Vi ser ju hur syskon i tron världen över nu segrar på Jesus sätt. Och vi lever ju i en relativt onormal miljö. Vi är ju inte hatade. Vi är bara fraktade. Och man blir utnämnd till rektor för Lunds universitet och är pingstvän, så kan man räkna med att det kommer en mängd protester. Han kan ju inte ha något sinne för vetenskap när han är pingstvän. Det kan vara så för några av er. Att just du kanske kämpar med tanken om du ska våga gå över den där gränsen. Jag måste säga att för min egen del, när jag släppte taget om läkarkarriären och blev amatörpredikant, för det får man väl nästan säga, på heltid, så fanns ju detta som ett medvetande i mitt sinne länge. Men jag gjorde vad jag kunde för att inte låtsas om det. Att inte bejaka det inför mig själv. Till sist kom det en man som inte kände mig och jag kände inte honom. Jag bara bad honom om förbön. Och han profeterade och sa precis vad Gud ville och vad jag inte ville. Det betyder inte att jag sitter här och säger att jag har alltid segrat på Jesu vis. Nej då, det vi delar det här. Jag talar om mig lika väl som om någon annan. När vi ska växa i vaksamhet, så är ju bibelläsningen vårt bästa vapen eller vår bästa grund. Och då kan vi ta det här som ett exempel, att historien kommer ju att sluta med en väckelse utan like. eller hur? Det är förunderligt att det går att sprida en sån lära. Att man kan få människor så övertygade om att det ska bli en väckelse som fullständigt tar ner taket. När Bibeln hela tiden talar om vedermöda och krig och falska profeter och en röra som saknar ord. Hur har vi läst? Läser vi? Vi ska titta i Johannes första brev. Första kapitlet och femte vers. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Johannes lär ju ha blivit ganska gammal. Jag föreställer mig att han på sin ålders höst skriver de här orden. För det här är ju egentligen en sammanfattning av allt han har skrivit och sagt. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det behöver vi ha som en utgångspunkt när vi läser Bibeln. Därför att det finns så många texter som man plötsligt kan fastna i. Och där det verkar som att Guds rike håller sannolikt inte ljus på den här texten. Vi kan bara tänka på bergspredikan. Jag kan slå upp den. Matteus 5:38. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Men om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det här är ju en text som förefaller att ramla utanför Johannes definition. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jo, men här finns det, säger vi. Därför att vi är egentligen kallade till att vara slagpåsar. Men då gäller det att man börjar fråga Herren. Herre, visa mig ljuset i den här texten. Så att det här inte trycker ner mig, utan låt mig växa. För det är så här att teologer lägger ner kolossala ansträngningar på att hitta på förevändningar till att stryka texter ur Bibeln. Nu har det faktiskt blivit en lite av en trend, i synnerhet när det gäller Paulus, att man faktiskt försöker ta reda på vad det var han ville säga. Men tidigare har vi ju haft rödpennan som viktigaste hjälpmedel i den akademiska teologin. Men var sitter ljuset? Den svagaste länken i informationskedjan, det är du och jag. Och om du tar det som en grundregel när du läser ordet, att så fort du hittar en text som du tycker att denna vittnar ju i alla fall inte om Guds godhet, så fråga Herren. För Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Nå, ljuset i den här texten. Två saker. Ja. Det ena är att det här är frivilligt. Det finns övernog med situationer där man bara göder ondskan hos andra människor genom att ge dem mer. Man samlar inte glödande kol på deras huvuden. Det här är någonting som du och jag är fria att göra, för vi står inte under lagen utan vi står under nåden. Under nåden står vi i frihet. Men det gäller ju att vara lite vaksam. Ja, nu var det där igen. Att hitta vad ska vi säga, de situationer där man kan vinna seger genom att ge sig. Då kan det ju vara så här att någon tror att nu tar jag byxorna av honom. Så får han gå hem utan byxor. Man kränger av sig kavajen och säger att den hör till, du kan ta den med. Att det kan bli liksom en hjärnskakning som får en människa att vakna till. Det andra som den här texten talar om, det är förlåtelsens kraft. Det är för att försoningen i Kristus handlar inte bara om att du och jag får förlåtelse för våra synder. Det är stort nog. Men det är istället så att i Kristus finns kraften till all sorts försoning. Om du behöver försonas med dig själv, vilket ju inte är så ovanligt, så kan du börja be att Herren låter försoningens kraft komma in på den punkten i ditt liv. Och när man utsätts för förföljelse så får man rikliga tillfällen att be Herren om kraften att kunna förlåta. Och den kraften finns. Evangelium är en kraft till frälsning. Evangelium är en kraft. Sen kan vi ta en tredje sak ur den här texten också. Och det är att man har alltid möjlighet att be för dem som förföljer den. Det är inte alltid så lätt kanske att lämna kavajen också. Men man kan alltid i bön välsigna den som förföljer den. Det känns lite ovant, eller hur? Det kanske till och med är farligt. Man ber Gud att han ska välsigna ens ovän. Och då blir det tuppkammen ännu högre på honom. Nej, nej, nej. För att välsignelse handlar alltid om omvändelse. Och att be den lilla bönen, Herre, välsigna honom, välsigna henne. Då händer det någonting med en själv. Och jag är övertygad om att det alltid händer någon med den andra. Så att på det här sättet så kan man börja att leta efter sådana omständigheter som gör att vi kan återigen betyga att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vi låter Johannes tala lite till. Vi tittar i första kapitlet av Johannes evangeliet alltså. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Nej, ljuset segrar över mörker. På samma sätt som sanningen kan avslöja lögnerna för den som är intresserad av att veta vilket. Vi tittar i tredje kapitlet hos Johannes. Läser bara ett par verser i början. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det var ju ett underligt svar. Här kommer Nikodemus och betygar artigt sin övertygelse om att Jesus har med himlen att göra. Och Jesus svarar att man måste omvända sig och födas på nytt, annars kan man inte se Guds rike. Men det här är inte ett goddag yxskaft, utan det är så att Jesus betonar för Nikodemus att han måste ha blivit född på nytt, eftersom han faktiskt ser Guds rik. Men poängen är att på nytt födelsen öppnar andliga ögon. Vi kan urskilja det rike som andra inte kan urskilja. Den andliga människan kan förstå allt, skriver Paulus, men blir kanske förstådd av ingen. Varför gör du så där? Du hamnar ju bara på fattighuset. Nej. När det gäller människor som till exempel förföljer en, så är det ju detta en kolossalt viktig bön. Herre, föd honom på nytt. Det finns alltså två riken: himmelriket och världen. Vi bläddrar i Johannes evangelium till 8:e kapitlet. Och Jesus kommer i gräl här med några som först betygade honom sin tro. 42-45 verserna. Jesus svarade: Vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er far, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Den sista meningen är väldigt fint formulerad i Bibeln 2000. Men jag säger er sanningen och därför tror ni mig inte. Jag säger sanningen och därför tror ni mig inte. Just det här med att sanningen, äktheten, att sanningen får bo i ens liv. För att liksom rikets kraft och verklighet ska finnas där. Jesus ger lite signalement på djävulen här. Han har varit en mördare från början. Från början. Det är samma uttryck som står i Johannes prologen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Nej, ja, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Det är samma ord. Alltså, från skapelsens början har djävulen varit en lögnare. Konstigt. Skulle Gud ha gjort honom sådan? Nu är det så att det här som Jesus säger här, det är liksom den enda förklaringen vi får. Därför att de texter vi brukar bläddra fram i Jesaja 14 och Hesekiel 28 eller vad det är, det handlar ju om människor. Och man får göra ett mycket, mycket noggrant valt utklipp ur de här texterna för att få det att handla om djävulen. Men här står det i klartext. Han har varit en mördare från början. Men käre Gud, varför tillät du det här? Varför ställde du dit det där trädet? Det blir ju bara dumheter. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vad går det här livet ut på? Jag har ju under mina år som läkare sett människor möta döden. Och när den kommer långsamt så hinner man ju tänka ganska mycket på sitt liv. Och jag tror att mycket ofta så börjar man kanske med viss ångest bearbeta frågan: plottrade jag bort mitt liv? Som någon uttryckte det som jobbade på ett hospice, att jag har aldrig hört att någon sagt att jag borde ha jobbat lite mer. Nej, man känner på sig att det rike som nu närmar sig har helt andra värdeskalor. Har jag plottrat bort mitt liv? Många försöker ju att göra ett sorts bokslut över sitt liv. Att efterlämna någon sorts mausoleum som ska vara ett livsverk. Men när personen är borta så är också livsverket någonting som andra får ta över i bästa fall och göra något helt annat av. Men varför tillät Gud det här trädet då, den här djävulen? Varför tillåter han dem idag? För Gud har all makt och djävulen har ingen makt. Allt annat är bara fel från början till slut. Jo, vi är inte färdigskapade. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse, skriver Paulus. Och det betyder alltså att skapelse pågår. Du och jag, vi är krukor på drejskivan. Vi är här en kort period för att bli allergiska mot synden. Därför att om vi ska vara Guds avbilder så ska vi liksom Gud kunna ha full frihet att göra precis vad som helst. Utan att för den skulle också göra vad som helst. Det är bara i det här livet med de här villkoren som vi lever under som du och jag kan komma till den punkten där vi tar ett djupt andetag av glädje när vi kommer fram. Ah, här finns inte synden. Vilket paradis. Vilket paradis. Vi ska göra en jämförelse till sist mellan Guds rike och världen. Guds rike är ljus och världen är mörker. Även om det mörkret kan te sig som ljus många gånger. Guds rike bygger på nåd och sanning. Det läste vi nyss om Johannes. Johannes beskriver Jesus. Han var full av nåd och sanning. Därför är den barmhärtiga sanningen som befriar och förlöser människor. Man kan slå ihjäl folk med sanningen. Men då är den inte barmhärtig. Det gäller alltid att hantera sanningen så att effekten blir barmhärtig. För i världen finns det inte bara lögn, utan det finns också hård sanning. Och det är ju den sistnämnda som alla nu ivrigt propagerar för i yttrandefrihetens namn. Och det är kanske sant, det vet jag inte. Men det är världen. Guds rike bygger på nåd. Den oförtjänta, spontana kärleken given till syndare. Världen bygger på makt. Och det betyder i praktiken att i Guds rike får man liv. Men i världen riskerar man alltid att bli berövad något av livet. Du kanske blir bötfälld och får betala för att du ställde bilen på fel ställe. Ja, 800 spänn. En bit av ditt liv, men inte mycket. Men man kan ju ta andra saker. Och hela systemet fungerar ju därför att det finns ett underförstått hot. Världen bygger på makt och makten bygger på förmågan att beröva människor av livet, något av livet eller alltsammans. Guds rike bygger på uppoffring, där världen bygger på vinst i form av berömmelse, pengar, njutning, allt vad som lockar. Guds rike bygger på kärlek, där världen bygger på förkastelse och förakt. När Paulus skriver att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, så är det just detta. Ah, han har kommit in i Guds rike. Och där finns inte förakt. Men föraktet är en farlig ingångsport till synd. Om man ska mobba någon, om unga på skolgården ska mobba någon, så börjar man alltid med att förklara offret för att vara löjlig. Du har så löjliga kläder, eller du ser så löjlig ut, eller du är bara fjantig och fånig. Och när man håller på så där ett slag, så har man berövat den människan något av hans substans. Sen kan man ge sig på honom och stoppa ner hans huvud i toaletten och döpa honom, som det heter. För att föraktet banade väg för våldet. Och man behöver ju inte lyssna länge på valtal. För man förstår att föraktet har en stor betydelse i denna världen. Guds rike söker sig neråt, där världen söker sig uppåt. Och det får vi också vara uppmärksamma på när det gäller våra församlingar. Odlar vi en kultur där det gäller att stiga från den ena härligheten till den andra? Eller drivs vi av den kärlek som söker sig neråt till dem som behöver den? Guds rike är det kunskapen om Gud som gäller. Det är livets träd. Men i världen är det alltså kunskap om rätt och fel, moralisk kunskap. Därför att den binder oss i självupptagenhet. Ju mer du ska leva efter moraliska tabeller, desto mer måste du ägna din tid och kraft åt att studera dig själv. Och ett visst mått av självobservans är bra. Men i regel brukar det inte stanna där. Utan man fastnar lätt i en fälla. Rättfärdighet i Guds rike handlar om barmhärtighet. Men i världen handlar rättfärdighet om perfektionism. Och om du inte kommer ihåg något annat av den här förmiddagen när du kommer hem, så skulle jag vilja be dig att du i alla fall kommer ihåg att skillnaden mellan barmhärtighet och perfektionism är detsamma som skillnaden mellan fångenskap och frihet. Önskemål framställs i Guds rike som bön. Och i världen som krav. I Guds rike har människor ett Guds förtroende. Där människor utan Gud istället måste ha ett självförtroende. I Guds rike har människor en mjuk tro. I världens riken har människor en hård tro. Just därför att det hänger ihop med självförtroende och Guds förtroende. I Guds rike så bryts inte krossade rör och tynande, lite osande vekar blir inte utsläckta. Och det är också en viktig sak. Om du kommer in i ett sammanhang, eller i den församling du tillhör, så kommer in ett sammanhang som får människor att jubla av glädje. Men du ser att de som var trasiga, de blir ännu trasigare. De som inte orkade med livet, de orkar ännu mindre. Och det är en så känslig och så viktig indikator på vad som är rätt och fel. En väckelse som göder de psykiatriska klinikerna är ingen väckelse. Den kan vara hur proffsig och hur självmedveten som helst. I Guds rike råder förnöjsamhet. Jag kan leva med det jag har. Jag har vant mig vid att vara rik och jag har vant mig vid att vara fattig, säger Paulus. Ah, vilken frihet! förnöjsamhet och tacksamhet, det är atmosfären i Guds rike. I denna världen råder hungerighet. Inte minst ibland ledare av alla slag, politiska ledare och ledare i näringsliv och kristenhet och församlingar och vad heter det, moskéer och så vidare. En hungerighet. En som aldrig går att mätta. En som till sist krossar människors liv. Fader, vi ber att det som nu har fått dra vårt fokus till ditt rike, Herre, vi ber att det ska få växa i lugn och ro och bära frukt. Lär oss att känna igen världen och känna igen ditt rike. I Jesu Kristi namn ber vi om det. Amen.